Du lyssnar på Arvsbudet av Kristina Larsson. Uppläst av mig, Mirja Turestedt. En lögn är som en snöboll. Ju längre man rullar den, desto större blir den. Martin Luther, 1483-1546. Måndagen den 7 september. Garageuppfarten var täckt av talbar och kottar. Ingen hade varit där på länge. Linnea Stenmark steg av cykeln och blev stående medan blicken vandrade över det stora tvåvåningshuset i gul tegel. Villan hade stått tom sedan morfar Harald dog hastigt och stilla i sömnen efter en stroke. Det var hennes mamma Helena som hade hittat honom sittande fullt påklädd i fåtöljen framför tvn, som om man bara vilade ögonen en stund. Septembermorgonen var rå och fuktig och hon röst till och drog upp dragkedjan i jackan till hakan. Trädgården som gränsade mot skogen där höga tallar skuggade tomten var numera vildvuxen, men formerna fanns kvar. Mossa växte på de stenbelagda gångarna och de gamla rhododendronbuskarna vid husväggen spretade och hade behövt beskäras. Hon saknade mormor Rut, som alltid hade haft tid för henne när mamma arbetade. Mormor hade läst Alla vi barn i Bullerbyn, Pippi och Madicken om och om igen, bakat bullar och spelat spel med ett tålamod som aldrig tog slut. Men de var nästan aldrig hos mormor och morfar, utan hemma i mammas radhus. De sista två åren av sitt liv orkade mormor inte så mycket förstås. Cancern hade tagit henne i sitt grepp och vägrade släppa, trots behandlingar som fick henne att magra och tappa allt hår. Ett par dagar efter Linneas 15-årsdag dog hon. Linnea hade aldrig tyckt om sin morfar. Det var som om alla tassade på tårna när han var i närheten. Han höjde sällan rösten. Han behövde inte det. En blick, en kort kommentar och rummet tystnade. Hennes mamma blev alltid som förändrad när de träffade honom. Blev tyst och undfallande. Linnea undrade om det var arbetet som åklagare som hade gjort honom till den auktoritära person hon upplevt honom som, eller om han alltid haft den personligheten. Men nu var han död och huset skulle säljas. Linnea trevade i jackfickan efter nyckelknippan. Hon skulle möta upp en man från dödsbotjänst, Peder någonting. Hans jobb var att värdera möbler och inventarier och ta hand om försäljning och tömning av alla saker innan en mäklare la ut villan på marknaden. Det var hennes mamma som tvingat Linnea att åka hit. Hon tyckte väl att en sjukskriven 36-åring utan man och barn hade tid till det. Hon hade visserligen frågat om Linnea ville, men det var för syns skull. För hon skulle bara sucka och himla med ögonen om Linnea sagt att hon inte orkade. Hennes mamma var nämligen docent vid statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet och hade fullt upp med att intervjuas av media inför riksdagsvalet på söndag. Hon satt hela tiden i olika tv-soffor och uttalade sig. Hon var framgångsrik, till skillnad från Linnea, som bara hade lyckats bli en utbränd socionom. Det hade gått otäckt snabbt. Från att ha varit den som alltid jobbade över när det behövdes tog de mest krävande besöken som ingen av kollegorna ville ha och lyssnade tålmodigt och skrev omfattande utredningar om överklaganden av beslut, hade Linneas liv rasat ihop. En dag hade det tagit stopp. Det var efter att Anton hade lämnat henne. Hon hade trott att det var de två för resten av livet, att de skulle skaffa barn och bli gamla ihop. Men han hade träffat en annan, visade sig. Då var det som om all ork tog slut och hon kraschade. Ekonomin också. Ett års sjukskrivning hade inte hjälpt. Hon mådde inte bättre och hon ville inte tillbaka till socialtjänsten där hon ständigt var tvungen att bevisa att hon dög. Linnea hoppades att hennes mamma skulle dela med sig av arvet efter morfar, för det behövde hon, så som hennes ekonomi såg ut. Hon fingrade på nyckelknippan. Hon tänkte passa på att se sig om i huset. Varje nyckel var hopkopplad med en handskriven plastbricka. Hon valde den som det stod garage på.